en korv bara ett ord? Och hur är det med biffen? Är det alltid kött?
Alltså det är ju egentligen det här som Platon och Sokrates och Descartes borde fundera på.
En korv är en korv.
Jag tänker på korv, alltså finns jag.
Tangentbordsriddarna.
Tangentbordsriddarna är tillbaka med ett nytt avsnitt.
Mm, i studion Veronica och Veronica. Och jag tänker mig att vi börjar i vanlig ordning genom att gå igenom förra avsnittets poll som vi alltså ställde på vår webbplats svenska.yle.fi. Där ställde vi ju frågan när skolan ska börja. Ska den börja klockan 8? Ska den börja klockan 9? Eller ska den börja sent och sluta tidigt?
Mm, och jag har klickat fram resultatet här. Första plats, en klar vinnare är klockan 9. Klockan 8 kommer på andra plats och på tredje plats påstående. Jag röstar för att börja sent och sluta tidigt. Det är nog de här sju sovarna som vann här.
Mm, så är det. Vi som tycker om att stiga upp på morgonen, vi får nog se oss i reven.
Ja.
Men det så går vi vidare till dagens ämnen. Idag ska vi ju lite filosofera kring korvar och biffar.
Mm, i allra högsta grad. Det blir roligt. Och EU.
Mm, men vi börjar ändå med en riktig bubblare kan vi nästan kalla det. Jag tänkte faktiskt peta i något ganska heligt idag, åtminstone om man ska tro katolikerna, alltså Lucia-traditionen.
Om man ska tro svensk-Finland skulle jag vilja påstå.
Mm. Lucia-traditionen, vad den tillåter och inte tillåter, kanske också vad den borde tillåta eller förbjuda, enligt våra kommentatorer då. Hur känner du kring det här?
Det är ju ett lite jobbigt ämne måste jag säga, för att det finns folk som, det är mycket känsla i det här.
Mm. Det är kanske ganska mycket känsla just på grund av att det är en tradition. Men rent generellt så har ju ändå Lucia-traditionen fått sig en törn och synats en hel del de här senaste åren. Och bland annat Folkhälsan i Åbo som håller i trådarna för Åbo Lucia och församlingen i Ekenäs som håller i motsvarande arrangemang i Ekenäs har ju slopat bland annat då valet, alltså omröstningen. Och också luckra upp kraven om vem som får vara Lucia. Till exempel att till och med pojkar ska kunna ställa upp och bli Lucia. Ungdomarna går liksom inte längre med på det här Lucia-upplägget med val- och utseendefixering. Man vill ha något nytt.
Jag tycker att man ska kunna satsa mer på själva det här Lucia-tåget och tanken om det här Lucia med hela gänget som kommer att sprida glädje i vårt finländska mörker. Den biten gillar jag. Men det där med val har jag lite svårt med.
Ja, det är ju det. Men om man ska lyssna på mode så är allt sånt här woke-tjafs. Det är helt dumt att ens diskutera det här och mode funderar försynt varför det inte bara kan få vara som det alltid har varit. Mm. Som det var förut.
Ja, det är så många som tänker så där. Och då tror man att det har alltid varit så som det har varit under min livstid. Men det har ju inte alltid varit. Så Lucia-traditionen ser helt annorlunda ut nu än vad det gjorde förr i världen. Då, förr, typ, tänk 1800-talet. Då har jag förstått att det fanns studerande vid universitet som var pojkar och var Lucia.
Men då funderar jag ju alltid direkt att måste man ändra Lucia-traditionen på universiteten därför att det gick inga flickor där. Så man måste hitta.
Det var ju det. Det fanns inga flickor på plats. Men det var tydligen så att första årets studerande det var de som fick bli Lucia, men då måste nog vara en som såg bra ut.
Ja, så där var det ändå, den där utseendefixeringen kommer inte ifrån. Eller sen var man super woke på 1800-talet. Vad vet jag, Asia 1 håller ändå med mode om att det här är woke, tjafs det här. Och skriver, de här nya kriterierna är idioti, bara ett enfaldigt och värdelöst försök till världsomkramning. Så vilka krav ska vi då ställa på Lucia och vem ska få vara Lucia eller ska vem som helst kunna vara Lucia? Finns det något Lucia-krav som vi kan enas om? Som vi till exempel kan vara överens om att så här ska nog Lucia vara eller se ut. Vad tror du?
Alltså sådär personligen, så särskilt om vi rör oss i skolor och dagisar, så tycker jag att vem som helst som bara vill vara Lucia ska få vara Lucia. Eller stjärngosse eller tomte eller vad den nu sen vill
Superman.
Vara.
Superman,
sån här pepparkaksgubbe, vad som helst. Och så funderar jag att får vem som helst vara Finlands Lucia? Och en kille som Finlands Lucia, vi kanske inte där än, men jag har lagt märke till att Folkhälsan, när de letar efter kandidater, så skriver de inte kön här faktiskt. De söker dig som är empatisk och driven.
Och i Åbo så har Folkhälsan faktiskt uttryckligen sagt att till och med en pojke kan vara Lucia. Mm. Men i det stora hela så finns det ju faktiskt inget entydigt svar på vad en Lucia ska vara eller vad som ställs för krav på en Lucia. Och då tänker jag att då är det bra att söka sanningen i kommentarsfältet. Gustav 55 försöker åtminstone lägga ribban ganska lågt när han skriver: inte behöver det vara något mera krav än att man bör kunna sjunga och ha ett någorlunda utseende.
Jag gillar det med någorlunda utseende.
Ja, där rök mina chanser åtminstone. Chelsea 3 frågar ändå snabbt vad Gustav 55 menar med någorlunda utseende. Och tyvärr så får vi faktiskt inget svar på den frågan, men jag tror nog att vi alla förstår vad Gustav menar.
Ja, lite ditåt åtminstone, ja. Absolut.
Se kapitan tycker inte heller att det är för mycket begärt att ett minimikrav är att Lucia är sångkunnig. Och Jeppep tillägger snabbt, och en flicka.
Ja. Sångkunnig, alltså det är ju kanske lättare med tanke på Lucia själv.
Ja, åtminstone i någon mån så ska man ju våga ställa sig längst fram i kyrksalen och sjunga högt. Kriruo börjar också få nog av nutidens curlande och skriver att ingen vill se på en kråka som inte kan sjunga. Poängen med Lucia är ju att det ska vara lite speciellt. Och just det här daltande kring huruvida omröstningen eller valet är relevant, det retar också gallfeber på Panteragrits_veritas på TikTok som skriver: problematiken med det nya samhället är just detta, att alla får vara med och ingen behöver tävla om sin plats. Det kommer att leda till en katastrofal nivåsänkning av kvaliteten. Så allt Pantera Grits begär lite hederlig marknadsekonomi i det här Lucia-valet, för att då kommer vi ändå att på något sätt vaska fram den bästa Lucian.
Ja, och kvaliteten här som ska vara hög. Så vad betyder det då att det här utseendet ska vara på hög nivå, eller?
Jag tror inte att vi övertolkar om vi tror att utseendet är rätt centralt i Pantera Grits kriterier.
Det är inte empatin som ska vara hög. Nej.
Men om vi ska tro kommentarsfältet ändå, så ska då Lucia kunna sjunga, vara en flicka, och den här omröstningen är också i någon mån helt central. Alltså skönhetstävlingen, det är en bra övning för flickor så där inför livet generellt, där då ändå flickornas absolut största konkurrensfördel är just utseende. Det här är det som vi ska förhålla oss till. Och så ska vi inte glömma bort också I'm Hime på TikTok, som också tycker att den tjejen som är kristen ska bli Lucia. Så i någon mån så kan vi ändå kanske koka ner de här kommentarerna till att det ändå är fråga om just tradition. Flicka, söt, vacker röst, kristet oskyldig girl next door look. Det är det vi söker efter.
Enligt kommentarsfälten.
Enligt kommentarsfälten. Lite som det här kristna helgonet som faktiskt hela Lucia-firarna ändå baserar sig på. Ja, för vem var Santa Lucia?
Lucia från Sicilien, Syrakusa.
Hon levde där i slutet på 200-talet och början på 300-talet i Syrakusa på Sicilien. Och den 13 december, alltså på Lucia-dagen, det var då hon led martyrdöden. Och det är alltså därför vi firar Lucia.
Fräscht!
Känns nog som att vi har kommit ganska långt från den här traditionen. Och det tycker jag faktiskt är ganska bra, för att när man läser mer om den här Sankta Lucia då, så brukar hon ju avbildas i den kristna konsten med en dolk eller ett svärd i handen och ett sticksår på halsen samt sina ögon på ett silverfat. Eftersom det då enligt legenden gick till så att hon antingen då rev ut sina egna ögon, alternativt att hennes ögon blev utrivna innan hon då avrättades med ett svärd genom halsen.
Ja, det känns som att vi har kommit ganska långt med tanke på den här jämförelsen nu. Vi har liksom den här familjefesten inför jul och ljuset jämfört med den här Santa Lucia som då var grunden till allt.
Nej, men det är ju faktiskt, det är väldigt långt från dagens familjefest. Men i någon mån så var det ju redan på 200-talet en vacker flicka som skulle hämta med sig ljus och värme. Hon skulle vara väldigt oskuldfull, hade avlagt ett kyskhetslöfte, allt det här. Så jag menar, i någon mån så är det ju exakt samma förväntningar vi har på Lucia idag som vi ändå i någon mån hade redan under den här katolska traditionen som det ändå härstammar från.
Mm.
Och faktum är att inte församlingarna i Finland riktigt vill ha så jättemycket med Lucia-traditionen att göra mera idag. Man menar ju att Lucia alltså i första hand är en katolsk tradition som kanske inte riktigt hör hemma i den evangelisk-lutherska kyrkan. Det är ju en smart lösning att lite vilja distansera sig från det här med utstyckna ögon och martyrdöd och sånt. Men det är också därför som det allt oftare är föreningar, till exempel Folkhälsan, som arrangerar Lucia, inte alltså församlingarna.
Men och då specifikt de här valen ju.
Exakt. Men signaturen Jens Skarp tycker ändå att traditionen, oberoende av hur mossig och morbid den än må vara, den ska bevaras. Och skriver i kommentarsfältet. Alla traditioner är ju per definition omoderna. Det är liksom ordets betydelse. Utseendefixeringen och poplåtarna är ju de inslag som har blivit introducerade och därmed gjort Lucia-traditionen meningslös och irrelevant. Bara en till i den långa raden av opersonliga kavalkader. Så Jens Skarp, han vill tillbaka till rötterna. Och det innebär ju att om Lucia-traditionen då betyder att man ska gröpa ur sina ögon, så då får vi väl vässa knivarna. Och jag antar att det också handlar om andra traditioner, som så här då, att om du är äldre och inte längre kan bidra till samhället, mot ättestupan.
Ja, det är ju så det alltid har varit.
Ja,
jag menar, ja. Ja, här måste vi kanske säga lite framåt och inse att det är inte alltid så som det alltid har varit. Förresten, det där Lucia-valet, det var tydligen någonting som Stockholms Dagblad introducerade någon på 1920-talet. Så inte det är speciellt gammalt heller.
Medias fel igen.
Ja.
Det är vårt fel igen. Mm. Men det finns också de som kanske lite ifrågasätter den här traditionen, eller framförallt traditionerna kring Lucia. Anonym 14-16-249 skriver: men uppdateras inte alla traditioner hela tiden? Firas jul och påsk på samma sätt som förut? Till exempel påskris, som vi idag pyntar med fjädrar. Först skulle man ju piska barnen med riset för att minnas Jesu lidande. Lucia är en fin högtid som vi ska bevara. Men kanske vi inte behöver bevara delen som uppfattas som en skönhetstävling.
Här är det en som är lite på samma spår som jag hade här tidigare. Det här skulle jag kunna skriva.
Mm, det kanske är du som är anonym 14-16-249.
Ja, tänk om.
Ja, men det här förs ju ändå smidigt vidare till just frågan om skönhet i Lucia-traditionen. Och den ursprungliga Lucia-traditionen, alltså med Sankta Lucia, den är inte heller helt frånkopplad det här skönhetsidealet. Lucia stack ju som sagt ut eller rev ut sina egna ögon alternativt att de blev utrivna. Men då donerar ju Guds moder nya ögon till henne som dessutom var finare än de gamla.
Så där kommer skönheten in redan ja. I ett tidigt skede.
En central bakgrund till att många Lucia-arrangörer nu har varit tvungna att lite tänka om kring just Lucia-val och Lucia-program är ju det att ungdomarna, alltså framförallt de flickorna, de har börjat rösta med fötterna. Ingen vill längre ställa upp i Lucia-val och skriva under den här traditionen kring Lucia som känns både religiös och gammaldags och ganska utseendefixerad. Så är Lucia-val förklädda skönhetstävlingar? Ja, det tycker åtminstone Hanna Backlund 822 på TikTok som skriver: hittills har det åtminstone bara varit en skönhetstävling. Men Lefan Stell håller inte med och frågar, för att citera nu då: varför ska allt vara så förbaskat neutralt och makligt bara för att ingen ska stöta sig? Lefan Stell orkar alltså inte med det här eviga pjoskande. Alla kan inte vinna, alla kan inte vara snygga, alla kan inte ha det lilla extra, alla har inte Lucia i sig. Men vad det här lilla extra då innebär i praktiken, vad är det som gör att man har Lucia quality? Ja, det är ändå en fråga som är aningen höjt i dunkel. Men fjolårets Lucia-omröstning ger oss kanske ändå en ganska tydlig fingervisning åt vilket håll man vill att det ska gå. Då vann ju Daniela Owusu, en till synes helt vanlig kyrkslättbo med flicka. Hon är söt, hon är duktig sångare. Alltså ett ganska okontroversiellt val. Men hon har ju en förälder från Ghana.
Mm.
Efter att det här valresultatet offentliggjordes så fick ju Daniela Owusu ta emot tusentals med rasistiska meddelanden. Och tre personer misstänks också nu för ärekränkning. Så att påstå att liksom Lucia-förväntningarna inte kommer med en rad problematiska kriterier, antagligen oskrivna men oberoende, det är ju nog att försköna sanningen, för att då skulle man ju inte ha opponerat sig mot Daniela Owusu.
Mm. Och sen å andra sidan så valdes hon ju faktiskt av det finländska folket till Lucia till en början. Och Lucia har aldrig fått så mycket uppmärksamhet, tror jag, som i fjol.
No, jag vill säga, det hade vi rätt
men
i att...
kanske inte så positiv uppmärksamhet i förvisso, men både och positiv och negativ.
Att i någon mån så var ju då liksom finska folket tillräckligt färgblind för att kunna välja en person som är rasifierad. Och om jag då ändå kan utläsa något bland alla kommentarer om vad Lucia är och inte är, så verkar det åtminstone finnas ett krav som trumfar alla andra kraven. Och som alla också verkar vara ganska överens om, eftersom ingen överhuvudtaget ifrågasätter det eller ens ställer det kravet. Det är lika underförstått som att klockan går med sols. Och det är ju det att Lucia ska vara finlandssvensk.
Alla gånger. Åtminstone så ska man ha en hygglig svenska och åtminstone en förälder finlandssvensk.
Skulle jag få upp dig på barrikaderna? Man får se ut hur som helst, men man ska vara finlandssvensk.
Ja, jag väntar på att en finskspråkig blir Finlands Lucia nästa år, så ska vi se hur kommentarsfälten blir vilda.
Tangentbordsriddarna.
Jag har dykt så djupt in i korvens inre värld att det har nästan blivit lite filosofiskt för mig. Är en korv bara ett ord? Och hur är det med biffen? Är det alltid kött? Och vad händer sen när bifftomaten och lövbiffen blandar sig in i leken?
Alltså det är ju egentligen det här som Platon och Sokrates och Descartes borde fundera på.
En korv är en korv.
Jag tänker på korv, alltså finns jag.
Precis. Men så här, om vi vänder oss till kommentarsfälten, så skriver krax krax ett sånt här konstaterande. Lövbiffen är ju inte gjord på löv. Det blir ju dubbelljug då.
Mm.
Och visst är det ju så.
Jag tycker nog att krax krax och du är inne på en viktig filosofisk fråga som jag verkligen ser fram emot att lite reda ut här nu en gång för alla.
Mm, absolut, och allt bottnar ju i EU-parlamentet som bestämt att korv och biff bara ska få användas för kött. Helt enkelt för att vi behöver skyddas, alltså konsumenterna. Vi blir förvirrade om korv plötsligt är vegetariskt. Och sen så handlar det också om att skydda köttbranschen. En stek, en stek. Det sa EU-parlamentarikern från Frankrike, Céline Imar.
Fråga då, hur förklarar Céline Imar en polstek då? Är det så att det är en polsteg, det äter man då när man och Paul är ensamma på en öde och maten har tagit slut?
Det där är en väsentlig fråga. Vi måste ha kontakt med Céline, tycker jag. Frankrike är ju de som har drivit på den här frågan väldigt mycket i EU-sammanhang. Men vi på Svenska Yle, vi har också frågat Mats Nylund vad han säger kring och om allt det här. Han är alltså SLCs ordförande. Och han har sagt att biff och filé, det är kött. En produkt gjord av bönor eller ärtor ska inte heta kött. Och SLC här är ju då den här finlandssvenska böndernas intresseorganisation.
Ja, naja. Kanske det är så. Men jag tycker ju nog ändå att det är en lite annan sak att kalla ärtprotein för kött eller att kalla ärtprotein för biff.
Men du märker att det blir snabbt en sån här filosofisk touch på den här diskussionen.
Ja, som sagt, jag ser fram emot det här.
Ja, och det är du ju då, de här EU-parlamentarikerna med fransmännen i spetsen som då vill stoppa köttnan på vegemat. Här röstar faktiskt de här finländska EU-politikerna mot det här. Nu gäller det för medlemsländerna att säga sitt för att den här lagen överhuvudtaget ska bli av. Diskussionen är knasig. Det tycker majoriteten i kommentarsfälten. Men så tycker en del då det här klassiska att nej men, kött ska vara kött. Mattias 78 skriver så här. Bra att detta reds upp. Inte kan man precis kalla vegeprodukter för korv och biff när det inte är det.
Mm. No, för nu kommer vi ju faktiskt in på den här filosofin att är biff och en korv, är det en form eller är det en maträtt?
Mm. Ja, och det är många som funderar på just det i kommentarsfälten. Men vi tar först en som Janne. Jag tror att han har lite svårt att ta hela den här diskussionen på allvar. Han frågar sig, hur många sjömän behövs för en sjömansbiff? Mm, relevant fråga. Är det inte lite missvisande marknadsföring?
Mm, för att då till exempel när jag köpte en köttbulle och blev jättebesviken, för jag förväntade mig ändå liksom kanel i en köttbulle.
Minst och kardemumma.
Ja.
Bruce Wayne undrar, kommer köttbranschen efter mig om jag säger bajskorv? Korv har väl alltid handlat om formen.
Mm.
Där kom vi in på det där som du sa.
För att då inte tala om parallellerna som man kan dra till exempel till maskulina genitalier.
Mm-hmm. Verkligen. Mm. Absolut. Korven har vi alltid koll på. Men vi kommer ju in på just det här språkliga och filosofin här. Alltså, vad är en korv?
Ja, vad är en korv?
Jag har tagit reda på det. Mm. Alltså rent språkligt. Jag har kollat i svensk ordbok som säger att en korv är malet kött i tarm. Utvidgat kan korv också avse vegetarisk korv. Eller saker med liknande form. Deg eller bajskorv, till exempel.
Så att jag hade rätt. Bra, då vet jag.
Ja. Eller hur? Men så kommer jag att tänka på att, men tänk om det är lite olika beroende på språk. Alltså, vi har ju finskans mackara och engelskans sausage. Sausage.
På finska.
Ja, på finska. Men om vi tar mackara. Och så gick jag till en finsk ordbok som, ja, makkarabö kan då betyda matprodukt av finhackat kött i hölje, men kan också vara till exempel, ja, lite så här billigt, fettval på magen, det är en korv, eller hoprullade strumpor. Men vi kan ju konstatera då att om det här förbudet går igenom så får Svenska Akademin riktigt bråttom, för att det krävs ju ett helt nytt vegevokabulär för att det här ska fungera. Och våra kollegor på finska YLE, de har bett publiken om hjälp och bett folk då lämna in förslag på vad de här vegeprodukterna skulle kunna heta. Och så här är resultatet då. Sojapötkylä för sojakorv, burgeri för vegeburgare och kasvislätty för grönsaksbiff. Och så en favorit, EU-pötkö. Det kan ju vara någon korv, det också.
Ja.
Men är det en korv?
Sojapötkylä tycker jag om. Det skulle jag ändå kunna liksom servera på matbordet.
Mm.
Varsågoda, ät lite sojapötkylän.
Ja.
Burgeri är också ganska smart. Den kasvislätty, det låter som en efterrätt. Det kan jag liksom inte gå med på riktigt.
Och det låter lite sådär, inte så gott.
Nej. Men en burgeri kan man nog göra god, tror jag.
Ja, men mycket. Burgeri, ja, det är godkänt. Men man kan ju tro då att när man då går där i mataffären, hur förvirrad man kan bli. Jag menar, det är massa nya ord att lära sig. Som Jesse Besse säger, varje handlingstur blir en intellektuell utmaning där man försöker lista ut om matstav, panerad växtbit eller cylinderformad växtdelikatess är tänkta att ersätta korven, biffen eller någonting helt annat.
Ja, jag förstår det här. Men jag tycker att Jesse Besse kommer med många helt otroligt bra förslag. Matstav och cylinderformad växtdelikatess. Cylinderformad växtdelikatess. Den tänker jag lägga till i mitt personliga vokabulär åtminstone.
Ja, sådär lämpligt kort och lätt att använda. Men det är ju så att hela den här diskussionen på EU-nivån, det är faktiskt ingen ny diskussion. För 5 år sedan så var vegebiffen på tapeten och då fick vegeprodukterna grönt ljus för att kallas, vet du, korv och biff och allt det där. Men nu kom det tillbaka som en bumerang. Pang bara!
Men kan man inte, då har man ju bestämt det här redan en gång, eller? Är det en prejudikat då? Måste vi verkligen sätta pengar och tid på att fundera på det här en gång till då?
Alltså jag antar att det är idogt lobbningsarbete här bakom. Det är den här köttbranschen, främst fransmännen vad jag har förstått, som har sett till att nu tar vi favorit i repris här då.
Nåja, i någon mån så känner man ju igen den diskussionen, för att jag vet ju att man har talat om det här tidigare också. Till exempel när det kom till mjölk och sen var det ju diskussion om gurkor. Och, alltså det här har man ju hört.
Ja, och man kan ju fråga sig då att varför håller EU på med just sådana här som kan till synes vara små saker. Det kan tolkas som förkastligt bland många kommentatorer också. Men som du sa, det finns många fall från förr som påminner om den här diskussionen. Just det här med raka gurkor. Numera så är böjda gurkor okej, men de är inte första klass.
Nej.
Och så har vi havremjölken som du också nämnde, som numera är havredryck. Vi har Voimarini som blev Oivarini 2005, och Grekland har ensam rätt på fetaost. Så nu är det ju liksom diskussioner som påminner väldigt mycket om de här.
Mm. Och alltså havremjölken, den diskussionen kan jag inte fatta. Alla förstår att det finns en skillnad mellan havremjölk och vanlig mjölk, oberoende om det heter mjölk eller inte. Raka gurkor, det fick jag faktiskt förklarat för mig vad det berodde på. Och det handlar egentligen om effektivitet. Alltså att man ska, utan att måste öppna varje låda med gurka, så skulle man kunna liksom sätta en standard på hur många gurkor det ryms in i en låda. Så man bara behöver räkna antalet lådor. Och då måste gurkorna se ungefär likadana ut, så att det ryms samma mängd gurkor in i den. Jag kan absolut ändå tycka att det är konstigt att böjda gurkor blir B-klassens gurkor för det.
Mm.
Men jag kan ju förstå logiken bakom det. Att det ska vara effektivt.
Ja, ofta hittar man ju nog någon logik faktiskt bakom det här. Och Voimarini, alltså nu kan jag ju tänka mig, jag menar, voj, så tror man ju att det är smör. Men det är ju inte smör, det är margarin.
Men nu man ju liksom, i någon mån så kan jag också tycka liksom att om man då verkligen tror att det är smör, så det är väl inte så farligt. Det är ju som att säga så här, att det här är salta nötter, varning, det innehåller nötter. No shit att det innehåller nötter.
Men EU verkar alltså vilja erbjuda skydd med tanke på producent. Där de vill harmonisera och förenkla regler för handeln mellan våra länder. Så har jag tolkat det.
Sträcka under ordet förenkla. Det här är ju verkligen ett sätt att förenkla en massa. Ja.
Ja. Skuggeboy summerar och vill lite skifta fokus här i den här frågan. Sånt här trams ger bara EU ett dåligt rykte. Ukraina borde vara högst uppe på prioriteringslistan. Mm, det kan man ju tycka. Men ja, vi kan ju fundera att vad har vi egentligen lärt oss nu av allt det här?
Mm.
Jo, att matord är laddade med betydelse, både så här praktiskt och känslomässigt. Att korv och biff är lika mycket form som innehåll. Och att EUs försök att reglera kanske snarare skapar mer förvirring än tydlighet.
Ja, åtminstone så förenklar man ju ingenting, även om det är det man strävar efter.
Men som vi brukar säga, fine. Saken är biff.
Saken är biff. Pang på revetan.
Tangentbordsriddarna.
Tangentbordsriddarna är tillbaka om 2 veckor igen.
Mm, och ett särskilt tack går till er kommentatorer som får mig faktiskt att fundera om lite i saker och ting. Ni får fortsätta kommentera. Det är urkul att gå igenom och hitta de här sanningarna i kommentarsfälten.
Mm, för att när vi inte har ett tydligt svar på en fråga, då vet vi var vi ska vända oss. Och det är ju Svenska Yles kommentarsfält. Tusen tack till alla som kommenterar.
Tack och hej!
Tack och hej!